Den 14 augusti 1997. Pakistan och Indien självständiga i 50 år.
Idag är det 50 år sedan staten Pakistan bildades. Därmed håller Pakistan sitt jubileum en dag innan grannlandet och ärkefienden Indien firar befrielsen från den brittiska kolonialmakten. Pakistans premiärminister Nawaz Sharif sa i ett tal idag att det nu är på tiden att hans land och Indien lever i sämja med varann. För de här jubileumsdagarna är långt ifrån bara fest. Det finns bitterhet i glädjebägaren.
Varje kväll samlas pakistaner och indier vid gränsen när deras flaggor halas absolut samtidigt. Här har de möjlighet att få en glimt av sina fiender, människor som ser ut och talar som de själva, som för 50 år sedan var deras landsmän. För när de brittiska herrarna kastades ur sadeln 1947 så delades Indien ohjälpligt och fiendskapen har bestått. Jubileet nu rymmer inte bara stolthet utan också bitterhet.
Partition was a tragedy for the Muslims of India primarily because a living community was trisected finally. And also because a large chunk of our educated middle class and upper class, they simply went over to Pakistan.
Men självständigheten från kolonialmakten vanns utan våld. Kampen leddes av en besynnerligt fredlig man, Mahatma Gandhi. Han förvånade världen med sin okuvliga vilja och sina metoder, bland annat hungerstrejker. I protest mot britternas textilmonopol fick han indier att spinna sitt eget garn. Britterna fann att våld inte hjälpte mot Gandhis fredliga anhängare. De blev bara fler. Av en ny regering i London fick den sista brittiske vicekungen Lord Mountbatten i uppgift att avsluta kolonialtiden på ett hedersamt sätt, och han hyllade Gandhi. Natten mot den 15 augusti talade Gandhis betrodde medarbetare landets första premiärminister Jawaharlal Nehru, och han sa:
Long years ago we made it best with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge.
Men redan dagen innan hade den muslimske ledaren Mohammed Ali Jinnah utropat delar av Indien till en ny stat, Pakistan. Ett land av muslimska invånare uppdelade på två stadshalvor, nuvarande Pakistan och det område som nu bildar Bangladesh. Ingen hade föreställt sig den fiendskap som nu bröt ut mellan muslimer och hinduer. Mer än 10 miljoner människor flydde från sina hem. Hatet och striderna blev våldsamma och 1 miljon människor dödades i strider och i blodiga massakrer. Vad som skedde under den här tiden är någonting som människorna i området inte har kommit över. Men fortfarande bor fler muslimer i Indien än i Pakistan. Ättlingarna till de muslimer som för 50 år sedan flydde till huvudstaden New Delhi finns kvar här. Och fortfarande efter 50 år är Indien världens största demokrati. En stat med stora skillnader mellan fattig och rik, men där medelklassen nu är lika stor som Europas och där de mycket fattiga är lika många som under Gandhis tid.
Den 16 augusti 1997. Valduell i Norge.
Så till valduellen i Norge mellan socialdemokratiske statsministern Torbjörn Jagland och den högerpopulistiske Carl I. Hagen. Ekot var med och lyssnade i Trondheim igår kväll. Carl I. Hagen gick till hårt angrepp mot Jagland och regeringspartiet för svikna vallöften till gamla och sjuka.
Var gång det är valg så kommer de med löftene. Då säger de att de må ha höje skatter och avgifter för att finansiera hälsovården och äldreomsorgen. Och så är valget över och så sänder de 1 miljard kronor till Yasser Arafat i Mittösten istället.
Att Norge de senaste åren har kunnat spara en del av miljardinkomsterna från oljan för att trygga framtida pensioner, det har gett Carl I. Hagen nya möjligheter till publikfriande utspel. En del av oljepengarna borde kunna användas för att förbättra villkoren för pensionärer och sjuka redan idag, argumenterar Hagen, som i duellen här i Trondheim också körde fram ännu ett publikfriande förslag. Istället för att ha Europas högsta bensinpriser borde oljelandet Norge ha de lägsta, sa han, om skatter och avgifter reducerades.
Det är ingen grund till att när vi får ökade oljeintäkter att vi ska sätta upp priserna till det norska folk. Det är det norska folk som ska ha fördel av oljeintäkterna. Det är inte statskassan. Och då har vi råd till att reducera bensinavgiften och kompensera slik att vi får också prisstigningen ned. Det är bara förnuftig tänkning. Visst man vill representera befolkningen och vara tjänare för befolkningen istället för att se ned på befolkningen och vara för mindre och se på underkassen.
Opinionsmätningarna är nu drygt 4 veckor före stortingsvalet. De visar på att nästan var fjärde väljare sluter upp bakom uppstickaren Hagen, som statsminister Jagland och Socialdemokraterna utnämnt till huvudmotståndare i valet. Sedan Høyre, de norska moderaterna, kraftigt har halkat efter i opinionsmätningarna. Bakom Carl I. Hagens utspel så döljer sig en långsiktig strategi att rasera den norska välfärdsstaten, argumenterade Jagland och kallade Carl I. Hagen ekonomisk oansvarig.
Arbeiderpartiet har visat genom 10 år att vi inte kommer med förslag som vi inte har någon indäckning för. Det är därför det går så gott i norsk ekonomi. Det är därför vi har fått arbetslösheten ned, renta ned och prisstigningen ned.
Tidningarna här i Norge idag vill inte utnämna någon av duellanterna Hagen eller Jagland som segrare. Man konstaterar genomgående att förlorarna, det var de partier som inte var med i kraftmätningen mellan Carl I. Hagens Framstegsparti och Torbjörn Jaglands Socialdemokrater. Anders Thunberg, Trondheim.
Den 16 augusti 1997. Irak och FN.
FN kan mycket snart komma att släppa på sanktionerna mot Irak enligt Rolf Ekéus, som just har lämnat sitt FN-uppdrag som övervakare av Iraks avrustning. Det som återstår nu är att Irak erkänner sina gömda vapenreserver. Lars-Gunnar Erlandsson.
1001 nätter eller fler har ambassadör Rolf Ekéus ägnat sig åt Irak. Under 6 år, med 35 resor till Irak, har han förmått landets ledning att förstöra större delen av sina biologiska och kemiska stridsmedel, stridsspetsar, andra massförstörelsevapen. Men ännu efter 6 år är Irak inte avväpnat enligt FNs krav. Irak gömmer och hemlighåller bland annat biologiska och kemiska vapen. Den australiske FN-ambassadören Richard Butler har just efterträtt Ekéus. Och frågan till Rolf Ekéus är om han tror att hans efterträdare behöver hålla på lika länge för att Iraks ledare Saddam Hussein ska bli medgörlig.
Det hoppas jag inte ska vara nödvändigt. Ja, på ett sätt det kommer den kontinuerliga övervakningen och kontrollen av Iraks industri kommer nog att fortsätta mer än 6 år. Det kommer bli en långvarig övning. Därför att den kommer, tror jag, att som korten ligger idag politiskt, så tror jag att man behåller dem även om Irak skulle släppa, klargöra exakt vad man döljer eller hittills har dolt och göra en, alltså en ren, komma rent fullständigt. Däremot så tror jag alltså att när det gäller då denna, vad vi kallade gömda materialen, om man lämnar fram den och vi får en tillfredsställande avräkning av allt Irak hade tidigare, då tror jag säkerhetsrådet kommer släppa på sanktionerna och släppa på oljeembargorna. Och då är vi i en mycket mer positiv situation.
Hur lång tid kan det ta?
Det kan gå väldigt kvickt. För i realiteten är det Irak själv som kan fatta ett sådant beslut. Och det är ju tanken att det här trycket med sanktioner ska förmå Iraks ledning att ta ett sådant beslut.
Och ledningen, den irakiska ledningen skulle vara mer benägen nu än tidigare?
Ja, man får väl konstatera att det här har ju trots allt varit en stor framgång för FN. Det här systemet har hållit samman politiskt genom att säkerhetsrådet trots, kan vi säga, olika och nyanser i synsättet ju faktiskt har varit kolossalt konsekvent.
Du har inte träffat Saddam Hussein under tiden, under alla de här resorna. Han har inte velat träffa dig.
Nej, jag har inte. Jag tycker det skulle vara ganska intressant i och för sig att träffa honom, men det har inte, jag tror inte haft någon sakligt relevant, saklig betydelse, och jag tror inte han har träffat någon utanför den här sådana frågor som folk har kommit och tiggt om att få gisslan frigiven. De andra besökarna haft har varit typ Zjirinovski, Le Pen i Frankrike, och det är ju ett sällskap som man ju inte så gärna vill vara med i.
Men han har en maktposition som är ungefär densamma som den var när Gulfkriget tog slut.
Ja, det är klart att i rent tekniskt med så har han definitivt det. Han har väl försvagats avsevärt, bland annat genom en stor uppståndelse internt i familjen, och hans maktbas familjemässigt tror jag har smalnat. Men det är klart att han har en fullständig kontroll över säkerhetsapparaturen och underrättelsetjänsten, och det system som är etablerat där har ju inte på något sätt lättats på.
Rolf Ekéus, som just har lämnat sitt FN-uppdrag. Den 1 september tillträder han som Sveriges ambassadör i USA. Han intervjuades av Lars-Gunnar Erlandsson.
Den 16 augusti 1997, Israel, Palestina.
From CNN International, this is World News with Jim Clancy from CNN Center.
Hello and welcome. Coming up on this edition of World News, new setback in Israeli-Palestinian relations. Yasser Arafat rebuffs a key Israeli demand. Thank you for joining us. In the Middle East, a Palestinian court has rapidly responded to the killing of an Israeli taxi driver, convicting and sentencing three Palestinians of the crime less than one day after their arrests. The driver's bloodstained taxi was found near the West Bank town of Jericho late on Friday. He had been missing since Thursday. A Palestinian security court meeting an emergency session convicted three men of robbery and murder. Two men receive life sentences, the other 15 years. The killing does not appear to have any political links, but Israeli police praise their Palestinian counterparts for full security cooperation. Palestinian leader Yasser Arafat says this latest incident proves that his forces are working with Israeli police, but as CNN's Gerald Kessel reports, Arafat says he will not comply with further Israeli demands, demands that have followed last month's deadly Jerusalem market bombing.
Speaking in the West Bank town of Nablus, Yasser Arafat, the Palestinian Authority president, said emphatically he would not bow to Prime Minister Netanyahu's demands that he crack down on militants in the aftermath of the Jerusalem market bombing. Arafat said, "We reject any dictates or any conditions." As he's been doing repeatedly in recent days, Arafat also blasted the sanctions which have been imposed by the Israelis since the market bombing. He said, "There is an attempt to steal money of taxes that belong to the Palestinian people." He was referring to the freezing by Israel of the transfer of funds which Israel is collecting and is supposed to transfer to the Palestinians under their peace accords.
Those financial sanctions are still a bitter point of conflict between his Palestinian and Israeli officials.
We understood that this situation is so grave that it threatens to really destroy a lot of the work and the planning that we've been doing, and it will also be a major factor of instability, not just among the Palestinians, but in the region as a whole. We discussed an emergency plan that would involve work with the Palestinian people, work with the Arab world, with the international community, in order to face this crisis, given the fact that this crisis is so severe and grave and threatens to have severe repercussions on the region as a whole.
The Palestinian Authority also owes Israel a great deal of money that is our money. Money for services, for telephone, electricity and water. This is not the point. The point is, what is the money being used for? And in this case, we cannot tolerate the fact that this money is used for salaries for people who are engaged in terrorist acts against us. When that stops, the money will be released.
U.S. Secretary of State Madeleine Albright is still considering whether she will make her first trip to the Middle East if there has been satisfactory progress towards security cooperation.
Den 16 augusti 1997, en CNN-rapport från Cambodia.
Tens of thousands of refugees are on the move to escape fighting near the Thai-Cambodian border. The exodus comes amid new clashes between the forces of Cambodia's de facto ruler, co-prime minister Hun Sen, and troops loyal to ousted co-premier Prince Norodom Ranariddh. But as CNN's John Radler reports, the prince's troops aren't expected to hold out much longer.
A sign of irony on the Thai border as thousands of people are trying to get out of Cambodia. Thai military officials and reporters at the scene estimate that between 15 and 25,000 Cambodian refugees are now spread along the frontier. Their numbers swelled Saturday as the battle for Osmanch intensified. Units of the Cambodian army loyal to co-prime minister and strongman Hun Sen are said to be within a few kilometers of the border town. But Osmanch is believed to be still held by breakaway troops loyal to ousted co-prime minister Prince Norodom Ranariddh. Hun Sen's forces control virtually all of Cambodia and are expected to take Osmanch within days. It is believed soldiers of what remains of the Khmer Rouge are joining with Ranariddh's forces in the border town, but the prince denies this. Across the border, Thai troops are on alert, keeping the refugees on the Cambodian side. But the Thai government says it will let the refugees cross the border when it believes the military situation warrants it. John Reidler for CNN, Bangkok, Thailand.
Den 18 augusti 1997, Sverige och sommaren.
Som om ni inte hade märkt det så har det aldrig varit så varmt i vattnet som nu, och mycket tyder på att den här sommaren blir den varmaste på hela 1900-talet.
Ja, sicken sommar det varit.
Så är.
För i en och en halv månad har det varit konstant högtryck nu, mitt över oss. Och på SMHI fyller de i kolumner med siffror de aldrig tidigare använt.
Hur ser det ut här nu då?
Jo, det ser varmt ut. Det är 22,7 grader ytan just nu.
Nej.
Det var klockan 12 idag, senaste registreringen här.
Var är detta någonstans?
Det är ute vid Trubaduren. Det är strax över de vingar.
Det är ute till havs, ja.
Det är ute i öppna havet, ja.
Har ni haft den här temperaturen tidigare?
Nej, det är det högsta vi har registrerat i öppna havet. Sedan, ja, i alla fall sedan 1950 med säkerhet. Vi har data från 1800-talet här och vi har inga sådana här höga temperaturer någon gång.
Det märkliga med sommaren 97 är att det inte varit några riktiga värmetoppar utan lugnt och stadigt runt 25 grader sedan början av juli. Med stor sannolikhet kommer denna sommaren att bli den varmaste i södra Sverige under hela 1900-talet. Brännmaneterna gömmer sig i kallare vatten, men några långsiktiga konsekvenser är svåra att se. Mer än att blågröna och gröna alger förökar sig allt snabbare. Och tack vare lokala åskväder har växterna på land också klarat sig hyfsat.
Om det kommer regn ganska snart så är det nog ingen fara.
Om det inte gör det?
Ja, jag vill inte förutspå några katastrofer. Jag hoppas att de kommer att klara sig bra. Nu är sommaren snart slut, jag menar, om man tittar på almanackan. Så att, jag tror inte att vi behöver vara väldigt oroliga.
Med säkerhet kommer det uppvärmda vattnet ute till havs att ge oss en mycket mild höst.
Det är ett väldigt stort energiinnehåll i havet och det är klart att få in något oväder så är det möjligt att det kan suga åt sig energi från det här varma vattnet och inte intensifieras. Men det är så mycket annat som spelar in där också.
På hur skulle det yttra sig menar du?
Att man får kraftigare stormar på hösten här. Men som sagt, det är mycket annat som spelar in också. Det är inte bara vattentemperaturen där.
Mm. 18 augusti 1997. Vad får en svensk tjänstebil egentligen dra i bensin? Infekterad debatt i Sverige.
God kväll. Idag ställde sig alltså statsminister Göran Persson på Vägverkets sida i den infekterade frågan om miljökrav på tjänstebilar. Och samtidigt gick Saabs vd i Sverige, Robert Henry, till häftigt angrepp mot regeringen. Henry skriver i ett brev till Göran Persson att regeringen på det här sättet motarbetar svensk bilindustri.
Vägverkets uppmärksammade miljöpolicybeslut i förra veckan om att myndighetens tjänstebilar i fortsättningen bara får dra högst 0,8 liter bensin per mil har retat upp både Volvo och Saab. Saabs vd Robert Henry skriver bland annat i ett brev som idag skickas till statsminister Göran Persson att en nationsregering, det vill säga Sveriges, medvetet motarbetar de fria marknadskrafterna och motverkar företagen i landets största näringsgren. Kommunikationsminister Ines Uusmann anser att Saab överreagerar.
Jag är lite förvånad över Saabs väldigt högljudda reaktion. Därför att jag tycker att det hade varit bättre om man hade satt sig ner och resonerat i den dialog som regeringen faktiskt har bjudit in till.
Men har du ingen förståelse för att man är orolig på Saab? 65% av deras bilar är ju tjänstebilar och nu platsar ju ingen av dem som tjänstebil. Inte hos Vägverket i alla fall.
Nej, man ska komma ihåg det, att det här är ett verk som har tagit ett beslut om sin resepolicy.
Det kan följas av flera?
Det kan följas av flera, men då är det upp till de företag eller de myndigheter. Då är det de som konsumenter som fattar de besluten.
Här på Konkurrensverket anser man att även om Vägverkets nya normer ska följas så måste det bli en fråga för regeringen. Eftersom fler myndigheter sannolikt kommer att följa Vägverkets rekommendationer.
Skulle det vara så att hela den svenska statsförvaltningen skulle gå över till att tillämpa den här, så är det väl frågan om det inte är regeringen som skulle ge de föreskrifterna. Och då föreställer jag mig också att det fordras ett mycket stort bakomliggande arbete. För det är ju inte bara bensinförbrukningen som är avgörande. Det är så många andra frågor som ska med i bilden.
Den 18 augusti 1997, oro i det svenska teaterlivet, i alla fall i göteborgska.
Hela Göteborgs stadsteater kommer att stängas och samtliga 160 anställda sägs upp. Ja, det beslutet tog idag teaterns styrelse. Men samtidigt beslöt man att en ny teater ska öppnas 1999.
Efter flera år med rejäla budgetunderskott tog styrelsen det drastiska beslutet. Till våren ska teatern stängas och all personal sägas upp.
Vi har naturligtvis noggrant tittat på en annan typ av rekonstruktion som då skulle innebära en neddragning successivt. Men vi tror att det skulle skada verksamheten mer än att göra på det sätt som vi nu har tänkt oss göra. Nu vill jag påpeka då att vad vi gör är att inleda MBL-förhandlingar. Så att vi har inte tagit beslutet formellt ännu.
Förra året gick kommunen in med 27 miljoner för att rädda verksamheten. Men i våras stod teatern åter hotande nära en konkurs. Ändrade statsbidrag, en dålig organisation där 14 chefer har avgått sedan 1988 och svikande publiksiffror gav en dålig ekonomi. Teaterstyrelsen vill nu göra sig av med skådespelarkåren, rekonstruera verksamheten och sedan 1999 köra igång med färre anställda som ska driva verksamheten.
Vad vi vill göra det är alltså att kunna få möjlighet att göra mer teater för pengarna och att inte allting ska bli så upplåsta i fasta kostnader som det nu är.
Beslutet möts med bestörtning av teaterns 160 fast anställda.
Lite oro bland några amerikanska företag. Så blir det upp och ner i den svenska aktiemarknaden på börsmarknaden.
Förre riksbankschefen Bengt Dennis varnar idag för stigande räntor. Och det innebär att det blir fortsatt oroligt på världens aktiemarknader, även om det befarade börsraset uteblev idag.
Börskurserna har nu stigit till en sån nivå att det räcker med att några företag i USA varnar för sänkta vinster. Så reagerar hela världen. Det startade i fredags då börsen rasade i USA. Idag kom reaktionerna i Japan och Europa. I Sverige var nedgången som mest 2,4%. I eftermiddag så återhämtade sig dock den svenska börsen och nedgången slutade på 0,7%. Men oron kan fortsätta, spår Nordbankens aktiechef.
Hur mycket tror du börsen kan sjunka med den närmaste tiden?
Ja, en 6-8%, alltså så att vi har en nedgång på 10-12% från toppnivån. Det har vi sagt att det inte alls omöjligt.
Dagens höga börskurser bygger på att räntan är mycket låg, vilket gör att pengar strömmar över till aktiemarknaden. Men idag varnar förre riksbankschefen Bengt Dennis för stigande räntor i såväl Tyskland som i USA.
Nästa ränteförändring i Tyskland och USA, den är väl uppåtriktad om man diskuterar i tidpunkten. Det verkar som att tyska centralbanken är oroad för D-marken och för inflationen. Det tycker jag de är mera på säker grund i sin bedömning att det på sikt kanske behövs en åtstramning. Amerikanerna är lite värre. Jag tror de är ännu måste övertygas om att det behövs en räntehöjning. De har ännu inte kommit dit, tror jag.
Men redan imorgon träffar den amerikanske centralbankschefen sin styrelse för att diskutera räntan. Ett möte som kan sätta ny fart på aktiespekulanterna. En höjning av räntan i USA eller i Tyskland skulle omedelbart påverka den svenska räntan uppåt.
Och det är åt det hållet räntorna kommer att gå när det blir en förändring nästa gång.
Det betyder naturligtvis sämre utsikter för börsen. Definitivt så blir det på det sättet att kurserna kommer att gå ner lite grann då. Samtidigt så tror jag marknaden har förväntat sig att räntorna ska upp. Vi står inför en konjunkturuppgång och vid alla de tillfällena har räntan stigit.
Efter flera års exempellös börsuppgång verkar det nu som det är över för den här gången. Men rådet till småspararna från Sveriges största fondförvaltare är det gamla vanliga.
Man ska ha is i magen och se i ett längre perspektiv. Många av våra sparare sätter in några hundra varje månad. Och det som är viktigt för de spararna är inte hur det går dag för dag, utan att aktiespararna blir en bra placering på sikt. Och det är jag helt övertygad om att så kommer det också bli i framtiden.
augusti 1997, rymden och den ryska rymdstationen.
Och så har det uppstått nya problem ombord på den ryska rymdstationen Mir. Huvuddatorn ombord gav upp idag. Det betyder att stationen nu saknar huvudstyrning och går miste om ännu mer elkraft. Ombord finns två ryssar och en amerikan. Incidenten inträffade kort efter att det återigen varit problem med en dockning.
Sista inflygningen mot Mir, bara drygt 200 meter kvar. Då går larmet. Datorn på den annalkande fraktkapseln fungerar inte. Det går inte att docka automatiskt. Besättningen på Mir tar över och lotsar in den för hand. Lättade suckar i markkontrollen, men också bekymrade samtal. Samma sak har ju hänt flera gånger redan. Värst i juni när en fraktkapsel helt missade och istället kanade längs utsidan av stationen, punkterade en modul och ramponerade solceller som ger stationen energi. De här bilderna på skadade solpaneler togs vid en inspektionstur i fredags och visades idag. En stund senare går larmet igen och nu är det ännu allvarligare. Mirs huvuddator har lagt av. Stationen tappar styrningen som håller de återstående solcellerna vända mot solen. Man går miste om ännu mer ström och har nu stängt av de flesta operativa system ombord. Rapporterna säger att det inte finns någon höjdkontroll, att det är kaotiskt och att man inte vet följderna. Läget beskrivs som allvarligt. På onsdag skulle man ha börjat försöka reparera krockskador. Det försenas nu minst 2-3 dagar enligt officiellt besked. Och sedan, ja, en Mir-veteran har uttryckt det så här, bara Gud vet hur länge Mir fungerar.
augusti 1997. Relationerna mellan Tjetjenien och Ryssland inte alls de bästa.
det är med samarbete och förhandlingar och inte med krig som Ryssland och Tjetjenien ska avgöra sin framtid. Det fastslog de båda ländernas presidenter efter ett möte idag i Moskva.
Strategisk intresse.
De låter som om de vore överens, president Jeltsin och president Maschadov. Men i varje liten detalj är de oense. På ingen punkt har Tjetjenien och Ryssland kommit ett dugg närmare varandra. Tjetjenerna ser fortfarande sitt land som en självständig stat och ryssarna ser fortfarande Tjetjenien som en självklar del av Ryssland.
Den 19 augusti 1997, stor gränsoro, Libanon, Israel.
I södra Libanon dödades igår 9 människor, flertalet när hamnstaden Saida besköts med artilleri. Och nästan dagligen så är det strider mellan israeliska soldater och Israels stödda libaneser å ena sidan och libanesiska gerillagruppen Hezbollah på den andra sidan. Och granatbeskjutningen av Saida igår var den allvarligaste enskilda aktionen i södra Libanon sedan Israel dödade mer än 175 civila i staden Qana i april förra året.
Mer än många andra får invånarna i södra Libanon med ojämna mellanrum bittert erfara att de lever i ett område utan fred. Granaterna mot hamnstaden Saida igår inger oro. Det var första gången sedan Israels flygbombning mot den libanesiska gerillagruppen Hezbollah i april förra året som en omfattande enskild attack riktades mot civila i södra Libanon. I april 96 dödades minst 175 libaneser som befann sig under FNs skydd. Den israeliska armén har förnekat all inblandning i gårdagens angrepp mot Saida. Allt tyder på att det är den sydlibanesiska armén, SLA, som svarat för granatbeskjutningen. SLA finns i en enklav i anslutning till den säkerhetszon som Israel har upprättat i södra Libanon. SLA består av 2500 libanesiska soldater, de tränas, de betalas av Israel och de opererar utan all kontroll från den libanesiska armén. Efter Israels angrepp mot Qana förra året ingrep USA och fick parterna att enas om att inte angripa civilbefolkningen. SLAs attack mot Saida var av allt att döma ett svar på att en sprängladdning vid en vägkant dödat 2 libanesiska ungdomar nära staden Jesin. Skottväxling med dödlig utgång hör till vardagen i den här oroszonen. Men den libanesiska armén brukar då avhålla sig från att delta. Konfrontationen brukar ske mellan Hezbollah å ena sidan och israelerna och SLA å den andra. Men den här gången svarade den libanesiska armén med artillerield mot SLA-positioner. Det kan leda till att striderna igår ledde till nya repressalier. Hezbollah, som består av shiitiska muslimer, har en kärna på några tusen beväpnade gerillasoldater i södra Libanon. Hezbollah får stöd från Iran och har som ett av målen att få bort Israel från södra Libanon. Såväl i södra Libanon som i Beirut och andra delar av Libanon har Hezbollah stort stöd bland den fattiga befolkningen. Rörelsen har en omfattande social och humanitär verksamhet.
Reporter Lars Gunnar Erlandsson.
augusti 1997. Det finns många sjuka personer i Sverige. Sjukast är nog de som sprider terror och utövar sprängattentat. Allt för att hindra att Stockholm får OS 2004.
Det har alltså kommit ett nytt hotbrev mot Stockholms OS-ansökan. Den här gången så har det skickats till till nyhetsbyrån The Associated Press, AP, i London. Det är de som kallar sig för Vi som byggde Sverige som har undertecknat det. Och de hotar med en massaker vid sommar-OS 2004 om Sverige får arrangemanget. Och de skriver att massakern skulle få terrordådet i München-OS 1972 att te sig som en barnlek. Och Och den här gruppen säger också att attacken mot Stockholms stadion och de 8 tidigare attackerna mot idrottsanläggningarna var deras sätt att protestera mot vansinnet att arrangera sommar-OS i Stockholm. Precis som andra brev som har undertecknats av den här gruppen så har det en stark rasistisk ton och uttalar särskilt mycket hot mot svarta och andra utländska europeiska idrottsmän. Om så krävs kommer vi att döda människor bara för att visa omvärlden hur allvarligt vi ser på det hela. Kommer vi kanske att kasta in en handgranat på en fotbollsmatch, stod det i det här brevet. Nu har vi Stockholmspolisens talesman Claes Kassel med oss. När fick ni information om det här?
Ja, det var alldeles nyss faktiskt. Vi fick det genom massmedia så att AP har inte kontaktat oss.
Vad vet ni om dem eller den som kallar sig Vi som byggde Sverige?
Vi vet inte så väldigt mycket, men den utredningen bedrivs av Säkerhetspolisen. Så att, och de har sagt att de kan inte närmare kommentera den, utan de arbetar vidare på att försöka att avslöja vem som ligger bakom de här breven.
Det var vid ett antal bombhot mot julhandeln som den här gruppen dök upp första gången.
Ja, det är riktigt. Och det var ju då framförallt mot julhandeln i Västsverige. Stockholm nämndes i det sammanhanget bara i en bisats.
Gruppen, eller den som skriver breven, använder sig alltid av rasistiska hot också. Vet man någonting om kopplingar med rasistiska organisationer?
Ja, det finns inte mycket att säga om det tyvärr. Det man kan säga, ni har ju varit vänliga att faxa det här AP-meddelandet till oss, och det man i förstone slås av det är att det är ganska obalanserat det här brevet. Det är inte säkert att det har egentligen så mycket med OS att göra, utan att det är andra, om så att säga, mörkare tankar som ligger bakom det här.
Det dök ju upp ett sånt här brev direkt efter bomben mot stadion. Det fanns egentligen ingenting som gjorde att ni kände er övertygade om att det hade, att personen eller personerna här hade haft med det hela att göra?
Nej, egentligen ingenting alls. Faktiskt. Det fanns ingenting som tydde på att de hade någonting med de händelser som har ägt rum här i Stockholm att göra.
Augusti 1997. Förhållandet mellan Nord- och Sydkorea.
Idag inleddes arbetet på att bygga ett nytt modernt kärnkraftverk i Nordkorea. Ett projekt som finansieras av landets ärkefiender Sydkorea, USA och Japan. Projektet syftar till att avvärja hotet att Nordkorea skaffar sig kärnvapen, men förhoppningen är också att det leder till minskad spänning på den koreanska halvön.
Det var en liten kontrollerad sprängladdning som markerade starten på konstruktionen av 2 lättvattenreaktorer i Nordkorea. Explosionen påminde oavsiktligt om de spända relationerna och vapenskramlet mellan Nord- och Sydkorea ända sedan Koreakriget slutade 1953 med ett eldupphör, men inte med något fredsavtal. Men det var positiva tongångar som präglade dagens ceremoni. Nära 200 regeringstjänstemän, diplomater och journalister från 9 länder plus EU deltog i ceremonin som sydkoreanerna betecknar som historisk. De kom alla tidigt i morse med fartyg från Sydkorea till den utvalda platsen för kärnkraftverket vid Nordkoreas östkust. Och särskilt sydkoreanerna välkomnades varmt av leende nordkoreaner. I sitt tal sa den sydkoreanske ledaren för kärnkraftprojektet att det är en del av processen för att etablera fred och välstånd för folken i de båda koreanska nationerna. Det var ett avtal mellan USA och Nordkorea 1994 som banade väg för kärnkraftreaktorerna. De ersätter en sovjetisk byggd reaktor som producerade stora mängder plutonium. Det var oron för att Nordkorea skulle tillverka kärnvapen som fick USA och Sydkorea att erbjuda regimen ett tryggare alternativ för sin elförsörjning. Nu inleds alltså konstruktionen av de två lättvattenreaktorerna. Det innebär många år av samarbete mellan tjänstemän och tekniker från de båda koreanska nationerna. Och det väntas leda till att spänningen minskar och ett mått av förtroende kan byggas upp. Redan före dagens historiska ceremoni har post- och telefonförbindelser upprättats mellan Nord- och Sydkorea för första gången sedan kriget. Dagens ceremoni sammanfaller med försöken att nå fred på den koreanska halvön samtidigt som fruktan växer att den kroniska livsmedelsbristen i Nordkorea håller på att förvärras. Representanter för Nord- och Sydkorea plus USA och Kina möttes nyligen i New York för att försöka utarbeta en dagordning för fyrpartssamtal. Det misslyckades, men ett nytt försök ska göras i nästa månad.
Det rapporterade Kerstin Bodell.
Den 19 augusti 1997, baltstaterna och dödsstraffen.
I våra baltiska grannländer praktiseras fortfarande dödsstraffet, trots att just detta straff är ett av de främsta hindren för EU-medlemskap. För närvarande är 21 personer dömda till döden i Estland, Lettland och Litauen.
Här i Lettland avrättades två personer så sent som förra året. De avrättades med ett skott i nacken. I cell 440 på centralfängelset i Riga träffar jag Levon Baranadsan. Han är dömd till döden bland annat för mordförsök på en 72-årig kvinna.
Очень плохо, конечно. Очень плохо. Страшно с таким грехом. Очень плохо.
Och i Litauen verkställdes två avrättningar 1995. Mikhail Gorev är dömd till döden för två styckmord. I nästan fyra år har han varit inlåst i en ensam cell i centralfängelset i Vilnius.
Устал? Устал ждать уже. Уже быстрее бы что-то сделали.
För en tid sen stoppades avrättningarna tillfälligt i Lettland och Litauen, men domstolarna fortsätter att fälla dödsdomar. Idag är 21 personer dömda till döden i Baltikum. Det är 10 personer i Estland, 8 i Litauen och 3 i Lettland.
И более наши вот все опросы в Латвии говорят о том, что порядка 70% из всех опрошенных из этого массива все выступают за применение пока ещё смертной казни.
Sedan 1991 har mer än 80 personer dömts till döden i de baltiska länderna och 18 stycken har avrättats. I Estland har inga avrättningar verkställts sedan 1991, men domstolarna fortsätter att fälla dödsdomar för grövre brott. Och här i Estland är det alltså flest personer som är dödsdömda, 10 personer, de flesta inlåsta här på centralfängelset i Tallinn.
Den 20 augusti 1997, Skottland.
Nu kommer nya känsliga uppgifter för den brittiska Labour-regeringen. Inom Labour-partiet i Skottland råder stor oreda och nu uppmanas premiärminister Tony Blair att avbryta semestern och komma hem och reda ut soppan.
Det tumult som råder inom Labour-partiet i västra Skottland håller på att växa till en smärtsam huvudvärk för regeringen i London. Istället för att intressera sig för den kommande folkomröstningen om inrättandet av ett skotskt parlament talar folk på gatan istället om Labourpartiets problem i det som kallats för Skottlands vilda västern. Torypartiets talman Liam Fox har krävt att premiärminister Blair ska avbryta sin semester i Frankrike, komma hem och bringa reda i röran. Det handlar om Paisley och Renfrewshire utanför Glasgow och om den nu avstängde parlamentsledamoten Tommy Graham. Vad har Graham gjort egentligen? Ja, ingen vet med säkerhet, men han misstänks för att tidigare ha haft att göra med ett lokalt företag i säkerhetsbranschen som försnillat motsvarande 5 miljoner kronor av kommunala pengar. Företaget misstänks för att ha tvättat knarkpengar vita och betalat ut löner till jobbare som inte funnits. Men det som senast skickat Graham in i hetluften är en mycket delikat beskyllning. Han ska tillsammans med åtminstone två andra personer med anknytning till Labourpartiet ha drivit en förtalskampanj mot en 37-årig parti- och parlamentskollega som begick självmord för en knapp månad sedan. Misstanken har sin grund i ett brev som parlamentsledamoten lämnat efter sig där Grahams namn nämndes. Det handlar också om parlamentsledamoten Mohammad Sarwar, också från Glasgow. Han avstängdes tidigare i sommar misstänkt för att ha köpt sin parlamentsplats genom att muta sin motståndare att ligga lågt inför det senaste valet. För Labourpartiet är det viktigt att snabbt skapa ordning och reda i sina skotska led. För Skottland är av tradition Labourland. Och för att blickarna åter ska kunna riktas mot valkampanjen inför folkomröstningen den 11 september. Mikael Lindholm, Edinburgh.
Augusti 1997 glömmer man inte så lätt i Sverige.
Den här sommaren är den varmaste sedan mätningarna började år 1860, det meddelade SMHI idag. Och John, du får fortsätta.
Ja, jo då, det rekordet är säkert i hamn. Det är visserligen 10 dagar kvar här på augusti och av sommaren. Men de 10 dagarna så visar prognoskartorna att det blir fortsatt varmt väder.